Välkommen till podden Från arbetsrum till segladröm med Jörgen
och Marie Kandevik. En podd om hur vi lämnade ekorrhjulet och lever vår dröm.
Hallå igen, nu är vi tillbaka med avsnitt 16 av podden Från arbetsrum till segladröm. Det kommer handla om en bit av den franska sydkusten, Poquerolles och franska rivieran. Men innan vi drar igång skulle jag gärna vilja be er att låta oss veta vad ni tycker lite grann. Kommentera gärna på vår hemsida eller på vår Instagram eller Facebook. Och gillar ni podden så prenumerera gärna där ni lyssnar, om det nu är Spotify eller Acast eller Podcaster eller vad det är. Och dela vidare till era vänner om ni tycker det är behagligt detta. Vi är så oerhört tacksamma. Vi sitter här i Grekland och i januari och solen skiner. Och vi är så tacksamma att vi skapade oss de förutsättningarna att kunna göra detta. Mm. Så vi har faktiskt börjat bygga lite på vår hemsida komloss.se för att kunna ge tillbaka lite grann. Ge lite tips och råd till andra som kanske drömmer om att förverkliga sina drömmar. Även om de är större eller mindre eller ungefär likvärdiga.
Det behöver ju inte handla om att segla långt och länge. Det kan ju handla om någonting helt annat.
Mm. Vi har ju gått igenom en process där för att ta oss hit. Och det skulle vara så kul att få stötta andra i de tankarna lite grann.
Mm.
Så vi kommer säkert tillbaka till det mera sen. Men nu ska vi som sagt, nu har vi precis lämnat av våran dotter.
Det har vi.
Mm. Och vi sa det att vi lämnade Toulon.
Ja.
På lite kaosartat vis.
Vi låg ganska långt in i hamnen.
Mm.
Och det började ju blåsa.
Det blåste rätt mycket när vi lämnade av Linnea och kom tillbaka till hamnen. Och vi visste ju att vi behövde ge oss ut samma dag för att det skulle bli ännu värre. Och vi ville inte bli kvar i den här hamnen.
Nej, det var liksom dyrt och det var fel ställe att ligga länge på. För att det ovädret som var på väg, det skulle hålla i sig i några dagar.
Mm.
Så att vi ville vidare, vi ville gå ut till en ögrupp som kallas Poquerolles.
Mm. Och då gjorde vi generalmissen då när vi skulle lämna våran plats där. Att vi kastade loss, släppte linorna, började köra och hade inte tittat i förväg. Så det kom en motorbåt in precis där vi skulle köra ut.
Mm.
Så vi var tvungna att stanna mer eller mindre båten och då började den driva. Och det var ju såna här mooring lines, alltså förtöjningslinor som går ner till en kätting på botten som man kan fastna i med sin propeller och sin köl och så vidare. Och vi fastnade ju med kölen där i och började driva mot de andra segelbåtarnas förar med deras ankare som stack ut då.
Mm.
Förar, säger man så.
Framsidan
av båten. Så vi låg ju mot tre andra båtars spetsar och trycktes in av vinden och satt fast i en lina på botten och tänkte hur i
15 meter per sekund i sidan och så trycktes vi in mot det var
och insåg efter ett tag att räddningen var ju att Maria hade glömt lägga ur växeln, så vi låg ju och tryckte oss mot de här linorna på botten och därför stod vi ju still i alla fall. Och sen som genom ett under när du la i friläge så hämtade luften andan på något sätt.
Ja,
och vi lyckades
lunga.
Putta oss ifrån och ta oss ut därifrån. Ja. Men det var en svettig utläggning. Losskastning. Konstiga ord vi har idag.
Ja.
Ja. Men vi kom därifrån i alla fall och siktade mot den här Poquerolles som vi hade hört en hel del om då.
Mm.
Jag hade ju några danska kompisar som pratade väldigt varmt om den ögruppen.
Ja, vi hade läst lite om den ögruppen där också och tyckte att det var ett intressant ställe.
Och den gjorde oss inte besviken, kan vi säga.
Nej, det blev ju...
ett grymt ställe.
Ja, ett grymt ställe. Där är ju nästa rekommendation då. Om det är någon som vill åka till ett udda eller till ett kanske lite mindre känt ställe i Sverige, så är Pockeroll ju fantastiskt alltså.
Ja, och dit gick ju turbåtar ut från bland annat Toulon.
Mm.
Så man kunde ju åka ut med båt dit och vara där över dagen. Och det kom ju dagligen stora laster med folk som vandrade av båtarna och sen vandrade på kvällen igen.
Ja, och där finns ju lite hotell och lite, alltså, fast det är miniformat. Det är ju inte så exploaterat på det sättet, utan det är ju väldigt mysigt. Det är ju små låga byggnader och lite Airbnbs och lite sån här...
lite Arnholt-känsla var det, tycker
ja,
jag.
Faktiskt.
För er som inte vet vad Arnholt är, så är det ju lite Danmarks svar på Karibien. Med lite alternativ stil på serveringar och sådär.
Mm. Ganska enkelt, lite bohemaktigt.
Mm.
Men alltså väldigt, väldigt mysigt. Och fantastiska stränder och jättefin natur om man gillar att vandra. Och alltså nordsidan består ju av stränder och hela sydsidan är ju ganska bergig.
Mm.
Men det var ju väldigt vackra vandringsleder på sydsidan.
Ja. Och det blev ju rätt mycket vandrande, för vi blev ju fast där i nästan en vecka.
Ja, 6 nätter.
Det blåste något så kopiöst.
Ja, för först så kom ju det en ordentlig mistral då.
Ja, och så det innebär ju en nordlig vind egentligen då. Det blåser
nordvästlig.
Det blåser uppifrån Råndalen och viker av längs med Medelhavets kust då.
Ja. Så det blåste ju konstant, alltså mellan 20-25 meter per sekund.
Mm.
Och då låg vi ju tätt inpressade mellan 2 stycken andra båtar. Och det, alltså, blåste ju så mycket så att våra fendrar, de var ju helt platta.
Ja, och där kom vi och pratade lite med lite båtgrannar. Det var vi låg bredvid en fransman där som berättade lite grann om hur man kan läsa vädret. Då. Han sa det att... om ni ser att det klarnar upp bort över Marseille, så ska ni inte tro att det är fint väder på gång, utan det betyder att då har den här vinden börjat trycka undan molnen där.
Mm.
Så att då kommer det hårt väder. Och lite sådana här tips och tricks var ju väldigt nyttiga att få, för vi känner ju inte vädersystemen i Medelhavet vid den här tidpunkten.
Nej, jag vet inte om vi gör det nu heller, men vi har väl lite bättre koll i alla fall på vad
man lär sig något titta varje dag.
Ja.
I alla fall.
Och det var väldigt nyttigt, väldigt bra att ha dem som grannar, för de var ju duktiga på det här med väder.
Ja, de ville ju och kunde ju prata engelska också.
Ja, det kunde de ju.
Så det var trevligt, trevliga grannar.
Ja, och först så blåste det ju ifrån nordväst där då, och då var det ju mistralen.
Mm.
Och sen så efter 3 dagar eller 4 dagar så lugnade ju det sig och blev nästan helt stilla.
Men vi visste ju att det var inte läge att ge sig av, för vi skulle komma ny vind då.
Ja, från andra hållet.
Och då var det italienska vädersystemet Sirocco som började blåsa istället då.
Mm.
De kommer ner från Afrika och följer italienska kusten upp och trycker från andra hållet då. Så då fick vi uppleva det också.
Ja, och det var ju samma vindstyrka, alltså 20-25 meter per sekund, fast åt helt motsatt håll då.
Mm.
Så det var lite kul nästan sådär, att först så blåser det 4 dagar från ena hållet och så blir det stilla i 4 timmar och sen så blåser det som 17 åt andra hållet då.
Ja, så det blev mycket promenerande och mycket utforskande. Vi försökte oss på att lägga oss och sola på någon strand någon dag där. Men det var ju som att bli blästrad med sand ungefär. Så att det var inte så trevligt. Så det blev mycket sittbrunnshäng och det blev mycket promenader.
Ja, det var härligt det också.
Ja, det var
de odlade ju vin och det var ju olivodlingar och det var ju massor med grejer att titta på där.
Mm.
Men det var verkligen så vi kunde inte... var på stränderna för att alltså det blåste ju så mycket så att det gjorde ont.
Ja, och vi var så imponerade av de här båtarna som vågade ligga på ankare. Det låg ju alltså ganska, det var ju rätt skyddade vikar, men när det blåste så mycket så är det ju inget som är skyddat. Men där låg ju ett gäng båtar på ankare ute i vikarna ändå när det blåste så där mycket. Och det tyder ju ändå på att det går ju. Men vi var inte där då mentalt, kan jag säga. Och är det fortfarande inte att lägga sig på ankare i ett sånt väder?
Nej, men det var en ganska stor vik där. Det var speciellt en vik som det låg många. Det var ju säkert 30-40 båtar som låg där.
Mm.
dag ut och dag in och vänta in väder då.
Ja, ja det var...
Det, och det tycker jag är respekt nu när man har legat lite på ankare faktiskt. Att det är ju inte bara det att man ska våga och orka med vinden. Man ska ju orka med rörelserna också. För att det rör sig väldigt mycket i båten och låter väldigt mycket i båten hela tiden när man ligger så där.
Ja, och det tar en stund att vänja sig vid det om man någonsin gör det. Men till viss del gör man ju det.
Ja.
Vi har ju en del knarrande knapar och tampar nu när vi sover och det går ju bättre. I alla fall när man har vant sig lite.
När man vet att man sitter fast och även om det låter lite så behöver man inte vara orolig för att ankaret släpper. Eller?
Nej.
Nej.
Men efter en dryg vecka där på det bildsköna och fantastiska Pockeroll så var det ju dags att ge oss vidare då. För vi hade ju en ny tid att passa där vi skulle få besök igen på Sardinien från min syster Lena. Så det ska vi, nu är det dags att lämna Pockeroll.
Ja, nästa besök skulle ju då komma vecka 28 till Sardinien.
Mm.
Så vi hade ungefär 3 veckor kvar och det tyckte vi var gott om tid då.
Mm. Men när vi började så hade vi 4 för vi fastnade ju en vecka där på Pockeroll då. Det började ju sakta gå upp för oss att man kan ju faktiskt fastna lite här och var.
Mm.
Vi gav oss av från Pockeroll. Vädret tillät och tuffa vidare. Vi kände att vi behövde in och handla på fastlandet. För det var ju inte så billigt att vara inblåst på Pockeroll.
Nej, precis som andra vissa öar utanför Göteborg till exempel.
Ja.
Nej,
men alltså, turistorter.
Turistorter,
ja. Av skärmade från övriga världen.
Ja, de passar ju på att ta betalt. Det är klart att de gör det. Så att vi behövde ju fylla på våra förråd och sen så ville vi ju försöka ta oss över till Korsika så fort som möjligt egentligen.
Mm.
Så att vi styrde upp och in mot kusten och körde till ett väldigt fint litet samhälle som hette Le Lavando.
Mm, något sånt.
Typ så.
Det var väl första egentligen lite större, där vi såg att det fanns en lite vettiga affärer och sådär.
Och det här
men det var mysigt.
Ja, det var jättefint. Och jag tror att den stan räknas nog som att den ligger på franska rivieran.
Mm, det börjar nog där någonstans.
Jag tror det.
För då börjar vi närma oss Saint-Tropez och de här ställena egentligen.
Precis.
Helt sjukt egentligen. Men ja, så var det ju.
Så var det faktiskt.
Och här följde vi ju vädret minutiöst för att hitta en väderlucka då. För det är ju en nattsegling över till Korsika. Det tar ju en dag och en natt nästan, håller jag på att säga, men ja,
men nästan 30 ett dygn. 30 timmar, 24 timmar, ja just det, någonting sånt.
Något sånt, så att vi följde vädret som sagt och tyckte att det såg ut som att det här ska nog kunna funka dagen efter det då. För vi låg bara där en natt tror jag va?
Kanske var det 2.
Kanske, ja. Så vi satte ju plotten på styr mot Korsikas nordspets.
Ja.
Vi hade också tittat lite på hur ska vi attackera Korsika. För många vill ju gå på västsidan av Korsika. För det är nog en väldigt fin sida av Korsika. Mm. Men så mycket som det blåste med den här mistralvindarna så kände vi att då kommer de från det hållet. Så där var det väldigt utsatt. Så vi ville hellre ta östsidan. Bestämde vi oss för.
Ja, och så när man tittade på 10-dygnsprognosen så var det väldigt mycket stark vind från väst.
Mm.
Och vi vågade inte chansa på att bli inblåsta igen och igen och igen eftersom vi hade en tid att passa. Så att, och så hade vi spanat in det att östsidan på Korsika, den var mer skyddad och den blev inte alls lika utsatt. Det var mycket bättre, lugnare vindar där.
Korsika är en ganska hög ö och när det blåser västligt då så blir det ju relativt läget längs östkusten. Så det var ofta lugnare väder.
Ja, vi tänkte att om vi går på östsidan av Korsika så har vi en chans att hinna till till Sardinien till vecka 28 då.
Mm. Så vi kastade loss tidigt på morgonen, ja, och siktade mot Korsika.
Ja.
Och efter ett antal timmar så började det blåsa och vi hörde på, jag tror att vi fick ett meddelande precis innan vi tappade kontakt med telefonnäten från våran vän Paul på en dansk båt.
Ja, vi hörde något på VHF:en först, ja, att det var någon varning, men vi tog inte det riktigt på allvar. Men sen så fick vi meddelande från...
För vi hade hållit ett öga kompisen. När de gick över några veckor tidigare, eller någon vecka tidigare, och de höll ett öga åt oss nu när vi skulle gå över då, det kändes bra. Och då skickade han ett meddelande att han hört ett varningsmeddelande för den sträckan då.
Ja, och varningen gällde ju då storm.
Ja.
Att det var en ny storm som byggde upp väldigt snabbt och kom ifrån väster då.
Mm. Och vi kände ju att det började blåsa och beslutade oss för att vi avbryter och tar oss in mot land.
Mm. Och då var vi ju ganska långt ifrån land, så vi hade ju säkert en 4 timmar tillbaks, tror jag.
Ja, det var något sånt, tror jag.
Ja, vi hade ju som sagt precis, vi hade ju förlorat kontakten med internet och telefonerna, tror jag.
Men då seglade vi ju med ett försegel uppe bara och hade en jädra para, för det blåste rejält.
Ja, men till slut, ja, jag tror
men
vi
det
hade
fanns ingen anledning att köra motorn egentligen för att det gick så bra. Vi kanske hade den som stöd lite grann.
Ja, jag tror vi hade det på slutet.
För att
hade
vi skulle gå ännu fortare, för vi ville komma i land.
För vi blev, ja just det, för det blev ju ganska, det byggde upp ganska fort där. Så vi ville ju
dramatiskt och kände ju att, just det, och började ju... Först hade vi inte riktigt kontakt med internet.
Nej.
För jag ville ju boka en hamnplats och vi visste att vi hade någonstans att ta vägen. Det finns en app som heter Navily som vi använder mycket. Och där man kan boka platser i vissa hamnar då. Men till slut så fick jag kontakt med nätet. Fick bokat en plats och så tappade vi kontakt igen. Och lite senare så fick vi kontakt igen. Och då hade vi fått ett besked att vi var välkomna att det fanns plats.
Mm.
Och det... I en by som heter Frejus.
Just det.
Frejus eller något.
Och då blåste det ordentligt när vi skulle in i den hamnen.
Mm, då var det spännande att backa in. Ja. Kan säga. För då var det ingen gummibåt som mötte oss, utan han stod på bryggan och vinkade.
Ja visst, och vi sa ändå till honom när vi ropade till honom att
vi behöver hjälp.
Vi behöver hjälp, vi har en svårbackad båt. Så att ni, det vore bra om du kunde hjälpa till. Och han sa, jajamän, jag ska hjälpa till. Men det, och det gjorde han fast han stod på bryggan.
Ja, han kom ju med en gummibåt och visade oss att vi skulle köra.
Så var det.
Så åkte han in och la till den och hoppade på land. Och vi bara, men vad gör du?
Ja.
Och så stod han på bryggan. Men han var väldigt lugn och hjälpsam. Och det löste sig. Vi
det var ju ganska gott om plats där som vi fick.
Det var ändå hyfsat läget in i den hamnen, även om det blåste. Även
fast
där.
Man skulle förbi lite stora båtar först. Så att man såg gärna inte det, att det öppnade upp sig och blev lite rymligare innanför det. Så att pulsen hann ju att stiga, om man säger. Då var vi ganska skakiga också när vi la till där.
Ja, och började återigen och när vi hade landat lite och leta efter väderleksrapporter och sådär.
Ja.
Sen var det väl så att det var också då som ett av mitt livs största händelser inträffade.
Inte bara ditt.
Nej, våra.
Ja.
Min son Pontus. Min son Pontus blev pappa.
Vi fick ett barnbarn till.
Underbart härliga Sigrid.
Ja.
Så det var... då gick vi och köpte lite bubbel och firade det.
Ja, det gjorde vi.
Kvällen
där. Det stämmer, det gjorde vi.
Kändes ju naturligtvis jättekonstigt att inte vara hemma, men också helt fantastiskt att bli farfar.
Mm.
Och bonusfarmor.
Ja,
mm.
Och det är ju alltid fantastiskt när det är ett nytt liv som kommer till. Så det är
lite så det svindlande. Var från kaos på Medelhavet in i en svettig tilläggning till eufori.
Mm.
På
några timmar, det är höga berg och djupa dalar och sen så gick vi en lång promenad för att hitta balansen igen i vårt system, kroppen.
Och insåg att vi nog skulle ge oss av dagen efter.
Att vi skulle egentligen våga det, ja. Jag var lite skakig och var inte så pigg på det egentligen. Jag hade velat att lugna mina nerver ett dygn till, men det såg inte så bra ut. Alltså det skulle komma mer dåligt väder. Så att,
ja, men vi hade ju fått tips om en väldigt käck vädersida som var danska militärens på något sätt. Som där man kunde liksom lägga in vilken fart man har med båten, var man lämnar och vart man siktar. Och så kunde man liksom se hur vädret skulle bli efterhand som båten, där båten är successivt. Och då såg vi det att om vi istället för att snedda över mot Korsika följer franska Rivierakusten, så kunde vi börja snedda på eftermiddagen sen. För då skulle vi komma förbi ett litet vädersystem som låg där och lurade.
Samtidigt så skulle vi också ha kontakt med internet under tiden. Mm. Så att vi kunde följa vad som hände med det vädersystemet.
Ända fram till kvällstimmarna egentligen, under sena eftermiddagen i alla fall.
Då hade vi, då kan vi liksom svänga in mot fastlandet i sista stund om det vi känner att det, eller ser att det inte blir bra.
Ja. Och då passerade vi ju såna här fantastiska ställen som, jag tror Saint-Tropez hade vi nog redan varit förbi egentligen. För Freyjus ligger öster om det. Men sen så passerar man ju alla de här Cannes och Nice och Antibes och siktade mot egentligen Monaco.
Just det.
Där vi skulle då lämna kusten.
Det var så var tanken. Ja.
Och vi är väl inte så där, vi är inte så där jättesugna på de här stora turistställena på franska rivieran. Vi tycker mest det är flådiga båtar och lite märkvärdiga folk ofta.
Ja, men i ett sätt, det är ganska högt och det är mycket såna här små skotrar, vattenskotrar. Mm. Och de visar väldigt dåliga hänsyn, alltså de snäddar omkring. Det är väldigt vackert.
Men det passade oss väldigt bra att liksom passera det och se det på håll, om man säger så. Mm. Så, men när vi var i höjd med Monaco då så såg vi att det här ska funka.
Mm.
Så la vi om kursen och stod rätt ut i det stora blå.
Och mot det stora mörkret.
Mm. Ja, och det var ju en ny erfarenhet även det. Ja, för att i Medelhavet, till skillnad från hemma i ljusa Norden på sommaren, så blir det ju verkligen svart. Det är ju, och vi visste ju inte riktigt att det var så, för så länge månen var uppe så fanns det ju någon form av ledljus. Men någon gång vid tretiden så behagade ju månen gå ner och lägga sig och försvann.
Det var så konstigt.
Och hemma är ju månen uppe hela natten om det är klart på himlen. Så att det blev så svart så att vi såg alltså inte vattnet bredvid båten i princip. Vi såg ingen skillnad mellan hav och himmel.
Nej.
Det var verkligen som att köra med ögonbindel på. Ganska läskigt tyckte vi då. Och tycker väl fortfarande, men det är något vi vill utmana oss själva med lite grann och lära oss.
För träna på det.
Mm. Det blir lättare att ta sig fram om man vågar göra det där.
Mm.
Sen har man ju AIS-system och GPS-system och plotter och man ser ju allt som är, om man säger, kartan ser man ju var man är någonstans. Och vi har ju en radar som också hjälper till om det skulle vara så att det är någonting i vägen.
Mm.
Men saker som ligger och flyter till exempel på ytan och sådär, inte säkert man ser med radarn.
Nej, och sen är det ju också så att det är ju faktiskt inte särskilt vanligt att båtarna här i Medelhavet har AIS.
Nej.
Det är ju något som har gått upp för oss att vi är nog rätt duktiga på det i Norden. För att här i Medelhavet så är det ju, jag vet inte ens om det är hälften, kanske 20% som har det.
Mm.
Det är ju fler som inte har det.
Och för att repetera lite för de som inte är båtfolk då, så är ju AIS är ju ett system, en liten apparat man har i båten som skickar och tar emot signaler så att man kan se andra båtar och se lite information om dem och så, hur fort de kör och vilken riktning de kör och Och sådär då, det går väl om jag inte minns fel på satellit, det där systemet.
Man ser vad det är för båt.
Om uppfunnet det är... av en svensk tror jag faktiskt. Mm. Jag tror det.
Det är väldigt, bra hjälpmedel i alla fall när man är ute på nätterna. För att då kan man ju, kan man inte se båten med blotta ögat, så kan man ju se den på skärmen då. Alltså på plotterskärmen, GPS-skärmen.
Mm. Men nu var vi ju extremt observanta på vädret. Försökte ju verkligen att ha järnkoll på hur vädret skulle utveckla sig. Vi lyssnade frenetiskt på vår VHF-radio och helt plötsligt så började pratas om någonting som vi hade svårt att förstå vad de pratade om egentligen.
Mm.
Och just därför skapade det väl lite oro, vad är det egentligen som händer? Och vi tyckte de pratade om NATO, vi tyckte de pratade om ryssar. Jag tänkte, vad är detta som händer egentligen?
För de pratar ju alltså omväxlande på italienska och franska.
Och lite knackig engelska emellanåt, men det var väldigt snabba och korta meningar bara.
Och väldigt skrapiga linjer, alltså det är väldigt mycket brus. Väldigt svårt att höra vad de säger egentligen.
Ja, och ungefär den här vevan så såg vi en bit bort, ganska långt bort, en lite större motorbåt som vi tänkte, fasen är det en... Vi tolkade det som att det var någon ryss som ville gå in och lägga till någonstans, men inte fick det för att, och att någon NATO-båt skulle möta honom eller något då. Men sen kom ju den här båten närmare och det visade ju så att det var ju ingen militärbåt.
Det var en superjott, var det?
En superjott, en stor, dyr, fin motorbåt som bara körde förbi oss och puttrade vidare. Han skulle nog åt samma håll som oss, men han körde lite fortare av naturliga skäl. Så vi körde vidare.
Och sen hörde förlöpte. Vi, sen hörde vi ju gale-varning också.
Mm.
Men det var ju inte någon gång i vårat område.
Gale är alltså storm då.
Storm, ja. Mm. Men, och när man hör de här varningarna, gale warning, så blir man ju superfokuserad. Ja. Och de, men då beskriver de ju på italienska eller franska då var den här stormvarningen är någonstans. Och de hade ju, vi hörde ju liksom hela italienska kusten.
Ja, de pratar ju områden ju, som områden, vi inte känner till då. Som på svenska sjörapporten så är det ju Norra Kvarken och fiskebankarna och sådana här ställen. Ja. Och de där ställena har man ju inte alls koll på runt Korsika och franska sydkusten.
Ja.
Men det var en stormvarning, men vi konstaterade att det kan inte vara där vi är för att det, vi hade kollat det här så noggrant. Mm. Och det förlöpte ju lugnt natten.
Mm.
Sen såg jag en ganska läskig sak precis när solen var på väg upp. Det var ju en jättelång båt, säkert 200 meter lång. Som jag såg på AIS:en då. Och såg att den var så lång. Men den hade inga lanternor tända. Alltså man, det är ju lag på att man ska ha lampor på båten när det är natt. Så det var en lite läbbig upplevelse också. Att om sådana där stora båtar är ute utan att tända sina lanternor. Det är ju märkligt. Men
väldigt konstigt.
Den var långt från oss. Så det var ju aldrig någon fara så. Men så gick ju solen upp då. Sakta men säkert.
Och då mötte vi delfiner.
Mm. Och vi såg en gigantisk val på avstånd. Ja,
alltså du sa till mig, alltså titta där var konstigt, en stråle rätt upp där. Vad är det för någonting där borta?
Ja, det var ett par hundra meter bort.
Så det var ett par hundra meter bort. Ja. Och då var det ju faktiskt en val. Så det var ju som på en film där någon sprutar vatten i en stråle uppifrån sitt andningshål eller vad det är. Och vi visste ju det att området norr om Korsika, mellan Korsika och franska sydkusten, så är det en del
stora
riktigt stora valar.
Och det här var ju, du kollade upp vad det var för sort, det var ju näst största efter blåvalen. Var det i alla fall?
Ja, det var det. Jag har tappat det, skulle jag förberett innan det här
programmet. Och den var ju alltså, de är ju runt 25 meter långa eller något sånt där.
Ja, jag tror att det är världens näst största.
Ja, efter blåvalen.
Ja, jättestora. Så att, jag såg ju den också till slut. Och insåg att det är det vi ser. Och du såg stjärtfenan någon gång, va?
Mm, Ja, jag såg ju även framdelen av den, om man säger så, lite grann.
Ja, för det gjorde jag också.
Det var därför vi kunde någorlunda identifiera vad det var för sort, tror jag.
Ja.
Ja, och så sen... var det också så att den valsorten var ju vanlig i det området.
Ja, för sen när vi la till och kom in i den hamnen där, Mackinaggio då, som vi gick till, där visade det ju sig att det var ganska vanligt att man såg valar där. De hade till och med seglat på valar där.
Ja, det var någon tävlingsseglingsbåt som hade touchat in i någon mitt i natten.
Mitt i natten hade han kört in i en val, ja.
Så det, men...
Så det var ju ganska vanligt att se, tyckte de då. Det var ju, men vi tyckte det var superhäftigt.
Ja, och en hyfsat god känsla att se land igen.
Ja.
När vi hade gått över där hela natten över där då. Och rundade ju alltså då nordspetsen på Korsika, kan man säga. Och den första hamnen man kommer till där på nordsidan är då Mackinaggio. Där vi återigen blev inblåsta.
Men där låg vi fint. Där låg vi några dagar sen inblåsta igen. Men där hade vi det jättebra.
Ja. Så i nästa avsnitt så ska vi väl ta och gå igenom lite hur vi tar oss längs med Korsikas kust. Söderut och mot nästa besök och Sardinien.
Ja, gör vi.
Så häng med då igen. Och fram till dess, ha ett helt fantastiskt liv.
Ja, det är bra.
Tack för att ni har lyssnat. Ha det gott.
Hej då.
Hej. Easy lady.